välkomna till Avanza-podden och avsnitt 147. Det är den 1 september idag, så hösten är här på riktigt. Och vi sitter faktiskt i den nya studion. Det här blir premiäravsnittet i vår studio. Den är inte helt klar ännu, men vi fuskar lite och tog det bordet som fanns och sådär. Det är inte inrätt, men det ska bli superkul. Så förhoppningsvis hör ni en skillnad i ljudet också. Idag tänkte vi prata lite om svenska marknaden och småbolag i synnerhet. För att en Sverigefond, det är ju något av en basfond i svenskarnas sparande. Och de senaste åren har det märkts av en väldigt, väldigt tydlig trend. Det är att man antingen väljer billiga indexfonder, breda billiga indexfonder, eller så väljer man Sverigefonder som är inriktade på små och medelstora bolag. Och det här har ju lönat sig, för att småbolagsfonderna, de har presterat bättre än Sverigefonder som fokuserar på stora bolag under i princip alla tidsperioder. Men varför är det så här och kommer det se lika bra ut framöver? Det tänkte vi grotta lite i idag. Och för att göra det så har vi Jon Hyltner här, förvaltare av Enter Småbolagsfond. En av senaste årens bäst presterande småbolagsfonder, och som även har levererat en bra avkastning hittills i år. Så välkommen hit, Jon.
Tack så mycket.
Riktigt kul att ha det här. Vi kan väl bara säga nu här när vi inreder eller premiär här i nya studion, så vill jag också säga att sommarbörsen är ju till ända. Vi stängde böckerna igår den 31 augusti. Nu är det 1 september. Det har blivit lite svalare utomhus också. Augusti är upp 3,45. Bästa sedan 2006, augusti månaden. Och sommarbörsen gav plus 8,38. Vi har all anledning att dra på smilbanden den här sommaren. Det här året går ju till historieböckerna i mångt och mycket. Men det blev en rätt bra sommar. Nu har jag fått säga det, så nu börjar vi från början där vi alltid brukar börja. Vem är Jon?
Ja, jag är väl egentligen en ganska vanlig person. Trebarnsfar, barnen i skolåldern. Så det tar upp all tid förutom jobbet i princip. Försöker väl få in ett träningspass här och där. Gammal sportnörd från ungdomen, älskar åka skidor. Och trots min ringa längd så spelade jag massa basket när jag var yngre. Innan jag kom på att det kan man inte göra för evigt.
Har du sett Jordan-dokumentären?
Absolut, ja. Fantastisk.
Håller med.
Här måste vi också bara säga, för det är ju ofta så när vi har med förvaltare som har en historia i sportvärlden, så brukar vi ofta fråga, vad tar du med dig därifrån i ditt dagliga arbete när det kommer till att förvalta en fond? För att anledningen till varför jag frågar är för att vi har förstått att det ändå finns ganska mycket det här med stress och psykologi och att man tävlar mot sig själv och att man hela tiden vill bli bättre och sådär. I ditt dagliga jobb som förvaltare, vad har du för, jag ska inte säga fördel eller vinningar, men vad har du för nytta av din historia i sportvärlden?
Nyttan är väl att jag blev väl till slut kom jag över att vara dålig förlorare. För det blev inte så himla bra, om man ska vara helt ärlig. Jag hade jättestora ambitioner. Jag skulle bli både Henry Agassi och Stefan Edberg. Men det blev inte så. Men jag slet som bara den under många år för att komma dit. Men för egen del var det nog psyket som... Antagligen väldigt mycket talang också. Men psyket var jätteviktigt. Vad tar jag med mig till förvaltarjobbet? Vet inte så mycket. Det jag tror är väl att jag tränar regelbundet och det får en att må bra. Och det är ett jättebra sätt att bli av med stress om man har det. Och känna sig glad och nöjd med livet.
Men stress om man har det. Stressnivån under det 18 dagar långa kraschen som vi upplevde här på vårkanten. Var du stressad? Såg du stora utflöden ur fonden, eller kunde du ändå managera och hålla känslorna på en armlängds avstånd?
Stressad, givetvis. För det hände ju så mycket. En del hade tagit en relativt ny position i Pandox, hotellfastighetsbolaget, vars affär gick ju upp och ner.
Minus 77% som mest från topp till botten.
Ja, så där fick man ju ta snabbt beslut. I mitt fall blev det att dra i stoppen så fort som möjligt. Hade lite samtal med olika personer i hotellindustrin för att få reda på hur blodigt är det egentligen. Det visade sig att det var väldigt blodigt. Men Jag tyckte stressnivån var bra och våran fond har ganska stor andel institutionellt kapital som inte rör sig jättefort. Så vi hade inga problem överhuvudtaget på firman med utflöden egentligen. Jag tror räntefonderna hade det mycket jobbigare där det helt plötsligt inte gick att värdera vissa obligationer. Aktiemarknaden är ju ändå fin på det sättet att det finns alltid ett pris.
Det här är någonting vi inte riktigt har pratat om tidigare, Johanna, tänker liksom karaktäristikan och mixen av vem som äger en viss fond. Och för en småsparare kanske det är ganska svårt ändå att försöka få någon viss känsla kring det. Men nu säger du ju ändå någonting som jag tycker är lite intressant. Alla klockor ringer i min skalle just nu. Alltså just det här med mixen bland de som är fondandelsägare. Att är det de som är lite mer professionella, som kanske sitter mer och övervintrar eller att det är pensionskapital eller vad den kan tänkas vara som inte agerar lika mycket, då får ni kanske inte samma blodiga utflöden och att ni måste skala alla positioner eller helt kasta ut vissa innehav med badvattnet för att möta utflöden i fonden. Mm. Kort bara innan vi går vidare, är det en fördel, alltså en optimal mix av fondandelsägare så att man kan agera offensivt och inte defensivt i tiden när det svänger väldigt mycket, när andra fonder med mycket småspel sparare kanske säljer för glatta livet för att kunna möta utflöden?
Ja, alltså, tyvärr är det väl så att flöden är lite, jag brukar lite skämtsamt säga att investerare är ibland prismomentum investerare. Att man följer den fonden som har gått bäst och in med pengarna där. Och vice versa då. Och då kan det ju bli att flödena kommer vid fel tillfälle. Vi har ju lite ett mantra att vi är långsiktiga när vi investerar och institutionella kunder får vi ju träffa och prata med, och oftast så har de samma perspektiv, har väldigt lång horisont, och då skapar man en bättre bas och det blir mindre flöden, och det tror jag gynnar alla egentligen. Jag läste, nu var det ett tag sedan, men någon undersökning där man har gått igenom hur spararnas avkastning var i amerikanska fonder kontra avkastningen de facto i fonderna. Och nu kommer jag inte ihåg siffrorna, men låt säga att det var 10% för fonderna. Då var avkastningen för spararna kanske 2-3. Stor reservation för de här siffrorna då, men jag kommer ihåg att skillnaden var väldigt stor mellan vad spararna fick och vad fonderna de facto gick över tid. För att man gick ur vid fel tidpunkt och in vid fel.
Det här är ju bara superintressant. Vi måste ju bara flika in att Peter Lynch, som är en av vår tids stora fondförvaltare, också förvaltade Fidelity Magellan under 13 år med 29% årlig effektiv avkastning. Fantastisk performance under den här perioden, men där snittspararen fick en betydligt sämre avkastning, precis som du är in på nu, för att man hoppar från tuva till tuva och in och ut och in och ut.
Ja,
då fick vi det sagt. Timing market, not market timing.
Mm. Jag vet inte om det har gått ett enda avsnitt av den här podden utan att vi har pratat om det. Långsiktighet och värdet av att inte försöka tajma för mycket.
Ibland i sociala medier så ser vi att folk har bingobrickor och ser liksom i nästa poddavsnitt hur många gånger säger de det här och det här.
Ja. Ja, då fick ni ett kryss på bingobrickan där. Jag tänkte att vi alldeles strax ska gå in på mer vad Ente Småbolagsfond är och vad din och er investeringsfilosofi är, och även gå igenom lite olika bolag. Men innan vi springer händelserna i förväg, hur kommer det sig då att du från liksom idrottskillen landade i finansbranschen generellt och på Enterfonder i synnerhet?
Ja, nej, men jag har ingen bakgrund i familjen som med något aktieintresse. Och själv så, när jag började plugga så handlade lite aktier och brände mig. Ericsson hade gått ner om det var 40%, det var bombsäkert. Och sen var det väldigt långt ner efter det. Och det man fick läsa i skolan, när jag läste i varje fall, det var ju att det går inte att slå marknaden. Den är effektiv, hela den hypotesen. Så jag kom ändå med ett mindset in i marknaden att det går inte att överkasta aktiemarknaden. Så jag sökte mig faktiskt på till kreditmarknaden och började på Swedbank 2004-2005 någonting som kreditanalytiker. Men internutlåning på för stora kunder, det var inte jättedynamiskt när man väl hållit på med det en stund. Så då kom in på aktiesidan som aktieanalytiker tämligen omgående, och det var en dynamisk, rolig värld. Och där under åren så tyckte jag det var uppenbart att det finns mycket man kan använda som ger en ganska bra möjligheter till överavkastning. som jag tyckte var jättespännande. Så jag kom in på det här sport lite under på jobbet, kan man säga.
Men du är ju en livslevande stockpicker. Och den här diskussionen där ute går ju liksom för glatta livet, i alla fall i finanscommunityn, kanske på Twitter, just om man kan överprestera börsen över tid. Och då kan man ju också fundera på vad börsen faktiskt är för någonting. Och vi har ju mer index än bolag i Sverige. Men jag tycker att det ändå är lite roligt där. Du menar att man från skolan, från det akademiska, liksom valsar människor i att det inte går att slå marknaden, den effektiva marknadsteorin, och det håller ju inte du alls med om.
Nej, inte alls.
Skönt. Då fick vi det också sagt, Johanna.
Ja. Fick vi det också. Men vad är då Enter småbolagsfond? En fond som vill slå marknaden?
Ja, men vi investerar i hållbar vinsttillväxt. Det är ett litet mantra. Och det innebär att investeringar som hållbart kan växa över lång tid. Vill man ha lite rätt i snören, så varje bolag som vi investerar i, så ser vi att det här ska växa under många år, lite bättre än marknaden. Sen vill jag gärna över närmsta femårsperioden kunna se att det åtminstone blir 15% vinsttillväxt per år. Lyckas man med det, då kommer vinsten i det bolaget att dubblas på 5 år. Och äger man sådana positioner, så har man väldigt bra möjlighet till att det blir en bra placering. Sen finns det ju otroligt mycket mer bakom det än att det är redan, men temat är att hitta bolag som kan växa vinsten. Och det kan de göra på väldigt många, många olika sätt.
Hur många bolag brukar ni ha i fonden vanligtvis?
Cirka 40. Mm. Så den är ganska koncentrerad. Det är några kvantare som jag har följt lite då, som menar att upp till 40 så får man positiv effekt av diversifiering. Efter 40 så är det, man får inte så mycket mer extra av det. Däremot får man ju tänka på likviditet i aktier, som är en jätteviktig faktor. Våran fond har 1 miljard nu i förvaltat kapital, och ja, bolag som kanske är jätteintressanta men har ett marknadsvärde på 400-500 miljoner, så kanske det får vara en lite mindre position för att kunna röra sig i den. Så därav kan ett större antal vara motiverat.
Ja, men det känns som att vi har kommit in på det lite grann, just småbolagen, och de har mera ogjort, och just siffran 15% är ju verkligen en magisk siffra. För om vi då får tro att bolagen över tid, dess aktier stiger i takt med vinsttillväxten och oförändrad värderingsmultipel, alltså vi oförändrad värdering av de här vinstkronorna. Så som du säger, att det fördubblas vart 50 år, då går det ganska snabbt från 1 till 2, 4, 8, 16, 32. Och det är ju den här fantastiska ränta på ränta-effekten. Ja. I år har vi sett, och egentligen den senaste tiden, hela förra årtiondet har vi sett techbolagarna gå väldigt bra i USA. Förhållandevis stora bolag. Toppskiktet, vart och ett av de här bolagen är ju större än hela Stockholmsbörsen. Men vi har ju ändå valsats in i att småbolagen har mera ogjort och kan skapa större värde framåt. Och det gäller väl här i Sverige. Det kanske inte gäller i hela Norden, har du lärt mig här innan inspelningen. Och det får du jättegärna komma in på, för det är lite nytt för mig. Mm. Men vad är det som gör att stora bolag bara kan bli större i USA, och kontra vad är det som gör att vi i Sverige fortfarande ser att det är småbolagen som ger dig mer tillväxt över tid? Och varför är småbolagen intressanta? Många frågor.
Många frågor, jag ska ta dem. När man börjar med Sverige då, så det glömde jag att säga, vi fokuserar på småbolagssegmentet. Och det vi får investera i är det som ingår i Carnegie Small Cap. Men det är ju rätt stora bolag på toppen där, 70 plus miljarder i marknadsvärde. Men vi har en högre koncentration på bolag upp till 20 miljarder. Snitt market cap, senast jag kollade, var 16. Men har en hel del investeringar som vid investeringstillfället var under miljarden också. Så 1-5 finns en rad. Men det vi har sett i Sverige, ritar ut graferna och går på definitionen små, mellan, stora och stora, så ser man att de små bolagen i market cap har gått betydligt bättre än de mellanstora, och de har gått betydligt bättre än de stora. Anledningen är att i Sverige har de växt sin vinst betydligt bättre. Och tittar man där jag kan hitta data ordentligt, det är ju på Carnegies småbolagsindex då, jämfört med OMX30. Så på senaste 5 åren så är det, jag tror att det är ungefär dubbelt så hög vinsttillväxttakt på de små jämfört med de stora. Och då är det inte konstigt att de går bättre. Och då för att knyta an till din fråga om USA då. Där har ju förhållande, nu är inte jag expert på USA, men de här stora bolagen har ju växt sin vinst otroligt bra. Och då fortsätter de att gå. Och många pratar om en techbubbla och liknande. Och visst, Tesla kan man ju argumentera för att det kanske är lite loftig värdering. Men tittar man på ett Microsoft och ett Apple, det är otroliga kassaflöden som kommer in där. Och tillväxtpotentialen framåt är fortfarande bra. Så jag tycker inte att det är så konstigt. Och så länge de bolagen kommer leverera så kommer de fortsätta att utvecklas väldigt bra.
Men du pratade lite grann här om, då innan vi drog igång den här inspelningen också, om karaktäristikan i Sverige och småbolag här. Och jag tycker att vi har en väldigt fin gräsrotsrörelse av sparare. Men sen sa du att det gäller inte riktigt Norge och kanske inte riktigt Danmark heller. Och det här fastnade här hos mig. Berätta, vad är det som gör att småbolagen i våra nordiska grannar kanske inte riktigt går lika bra?
Nej, men tar man Sverige så vi har ju en jättestark kultur med ett entreprenörskap som är djupt rotat. Och jag tror man lägger sig av en blandning då. Dels techbolag, Ericsson var tidigt ute. Trots allt med att vara långt fram på teknologisidan som har skapat ett kluster av bolag med den kompetensen. Det är ju massa bolag som har födts ur Ericsson som går jättebra. Sen har vi då Gnosjöområdet och de delarna där det finns industribolag som med ett gnet och ett slit och en enorm framgång på exportmarknaderna lyckas skapa stora företag. Och den kulturen finns kanske inte riktigt i Norge och de andra och Finland och Danmark. Tar man Norge, det är väldigt oljerelaterat. Det blir lite en annan business. Det har varit mycket väldigt hög volatilitet. Det har antagligen många små bolag gått under med tiden. Och det har inte varit samma kvalitet i de bolagen. Och där har de heller då inte gått bättre än de stora. Danmark har ju dominerats av stora läkemedelsbolag. Det finns många fina i det klustret också. Men där är inte samma tydliga skillnad som det är i Sverige. Och sen Finland är väldigt mycket processindustri. Det är lite annat klimat. Så man har inte fått den här småbyggarandan som jag tycker vi har i Sverige. Så det skulle jag säga är den stora anledningen.
Nu, du pratar ju väldigt varmt om typ Gnosjöandan och liknande. Reser du runt ett vanligt år innan corona? Reser du runt mycket i Sverige och träffar bolagen? Och hur har det varit den här våren? Har det varit digitala möten istället?
Ja, det har ju varit en enorm tillgänglighet får jag säga.
Mer än vanligt?
Ja, men faktiskt. Det är initiala möten blir ju lättare istället för att man ska... Jag tror... Ska jag åka till Malmö och hälsa på ett bolag så tror jag det är ett större motstånd även för dem om det är första gången jag träffar dem att ta emot. Man ska flyga ner eller ta tåget eller hur man nu gör. De ska arrangera en lunch kanske och så vidare.
Större
men
projekt,
ett Teams-möte är ju väldigt lätt. Ja, jag petar in en timme och en kvart i kalendern och så har vi det överstökat. Så nej, det är nästan lättare att komma i kontakt med bolagen nu än tidigare. Men som svar på första frågan, jo, jag åker runt mycket och träffar bolag.
Vad har känslan hos bolagen varit det här året, våren, sommaren?
Ja, det är helt diametralt motsatta känslor. Jag kommer ihåg i början när man kontaktade bolagen där i mars eller vad det var, strax efter sportlovet. Så det var ju kris. Det var ju många som drog på alla kreditlinjer, såg till att de hade mycket cash, visste inte alls vad det här skulle ta vägen. Så det var ju smått, inte panik, men en enorm beredskap och ingen, mig inklusive, hade ju en aning om vart det skulle ta vägen. Medan nu är det ett helt annat lugn. Bolag tittar på förvärv igen, man ser att man såg vad botten var och man ser att det tydligt kommer tillbaka. Ingen känner ju någon vidare konfidens över vilken typ av ekonomi vi kommer ur när vi väl kommer ur det här, men att det blir en superkris är ju inte på någons mindset. Det är lite svagare generell ekonomi kanske, men inte mer än så.
Jag tänker, jag och Johanna var ju på ett bolagsbesök förra veckan och vi tycker att det här är väldigt roligt och de investerar i det som vi gör och sådär. Just den här känslan med Kalle chokladfabriken och se företaget på riktigt och kanske inte bara kontorslandskapet och en presentation, det är också viktigt. Men jag känner så här, vad, för du sa uppemot ett 40-tal bolag, du är stockpicker, när du åker till ett bolag, oavsett om det kanske då är ett bolag som du har i portföljen eller liksom att du träffar dem löpande lite grann för att uppdatera dig kontra om det är ett nytt bolag, vad går du in med förväntningar, vad tar du med dig därifrån, vad ligger du och bubblar på kvällen kanske innan du somnar, så vad kan du bara, så här, vad händer i hjärnan, vad tänker du kring liksom, när du träffar ett nytt bolag?
Det viktigaste är vad är det de säljer, vilken konkurrenskraft har deras produkt, är det lätt för någon annan att göra samma sak, hur säljer de, går det att skala det här eller är det väldigt svårt, att det kanske kräver otroligt mycket säljare, då behöver du resurser för att kunna växa, eller är det en mjukvarulösning, då är det bara en licens till utan extra resurser i princip. Sen är det just hur måna eller medvetna bolagen är om kassaflödena är jätteviktigt för mig. Hur de tänker på kapitalbildning och liknande. För där tycker jag det skiljer sig rätt mycket. Framförallt om man tittar på industribolagen. Du kan ha likadana bolag på ytan. Medans ena bolaget jobbar med ett jättestort lager, vilket binder kapital, vilket är väldigt dyrt om det växer, medan ett annat bolag som gör samma sak har hälften så mycket lager. Och då blir det mycket mer kassaflöde över. Och är du till exempel ett förvärvsdrivet bolag så gör ju det jättemycket på vilken potential du har att förvärva tillväxt. Men det är en rad, det är otroligt mycket man tar till sig, men det viktigaste är väl produkten, det de säljer eller tjänsten de säljer, vilken styrka har det erbjudandet. Så attribut jag gillar är ju om produkten är sticky, att det är något som är jätteviktigt för kunden men som kanske inte är en sån stor kostnad. Sådana affärer är ju fantastiska, antingen om det är inom industri, kan man en liten ventil som går in i en maskin, den är ganska dyr per kilo, men i själva den stora maskinen så betyder det nästan ingenting i kostnad, men den måste funka.
Johanna kommer ta ett exempel nu här också från Lyko med någon liten dentalprodukt, tror jag, någon liten plastgrej. Nej, det kanske du inte skulle.
Nej, jag undrade det. Varför du satt och skrattade så och pekade på mig. Så
vi har varit på någon presentation för några år sedan när det var sån här, den här lilla plastgrejen kring någonting när man är hos tandläkaren, den kostar ingenting, men skillnaden om det är 20 öre eller 2 kronor kanske är liksom jätteliten, men marginalen blir explosivt hög.
Klassiskt exempel, jag älskar sånt.
Eller HDMI-kabel till tvn, när du köper tvn.
Ja,
men jag tänkte precis fråga om något sånt exempel på ett bolag som du tycker uppfyller de här.
Ja, nej, men Lifco har ju, nu kanske Lifco är svårt att använda eftersom det är ett konglomerat av många bolag då. Men just dentalverksamheten har just sådana små plastbitar som används som har otroliga marginaler på. Och tandläkarna traditionellt sett väldigt konservativa som läkare också är, de vill inte byta. Så är det något som funkar, då går de till samma försäljare och köper samma tills de går i pension i princip. För det är inte där deras lönsamhet kommer ifrån, utan det handlar om att få full beläggning på sina tandläkare. Det är det som spelar roll för dem. Så det är ett jättebra exempel.
Men jag tänker, vi har ju förstått att småbolagen har bra potential framåt, de har mera ogjort. Men för mig som investerare, om jag liksom försöker kolla på anatomin när det kommer till värdeskapande och totalavkastning, kurstillväxt, utdelning och en multipel expansion, vart får man mest? Det känns ju som att det kostar att växa. Utdelningen kanske inte, vi överröses av när det kommer till mindre bolag, men kursmässigt så växer de snabbare och sådär. Värderingsmultipel, uppvärdering, hur skulle du säga att de här tre förhåller sig till varandra? Vart är det största värdet på börsen skapas?
Jag är helt övertygad om att det kommer från vinsttillväxten. Och jag betonar vinsttillväxt, inte bara topline-tillväxt. Men för multipeln följer ofta vinsttillväxten. Så är det ett bolag som levererar bra, så är det väldigt sällan att själva multipeln i sig går ner. Sen om man tar det andra sättet att investera, eller klassiska value-investeringen, så den kräver mycket mer timing. För då ska du köpa aktien när den är undervärderad, om det är det enda argumentet, och sen måste du sälja den då när den är övervärderad. Och det är ju den resan, tycker jag, är väldigt svår att hitta vad som triggar den. Oftast så går ett bolag från att ha en låg multipel till en hög multipel när de gör en förbättring och blir ett bättre bolag. Så jag siktar nästan uteslutande på att hitta de här bolagen som kommer antingen fortsätta växa bra eller gå från att växa mediokert sin vinst till att växa betydligt bättre än börsen i snitt, och gärna de här 15% som jag nämnde tidigare. Och sen det som jag ser på värdering är att det är en hög värdering, så är det mycket högre risk, för om de inte lever upp till förväntan så kommer det bli, då är det ett större fall i aktien helt enkelt. Så där, det är mitt perspektiv på den värderingen.
Försöker du ha någon balans i portföljen då?
Ja, det jag räknar snittmultipeln på portföljen regelbundet. Nu är den på cirka 30 på PE. Jag tycker EV/EBIT är egentligen en bättre multipel, men det är svårare att få bra data från Blomman om man vill ha ett värde att visa upp som är lite oberoende. Men det är ungefär där snittet på mitt benchmark ligger nu också. Medan vinstprofilen, om man viktar förväntad vinsttillväxt för portföljen idag, så ligger det för i år på 10% nästan, medan det ska ner rejält för benchmark och även upp nästa år.
Då får man väl säga, Blomman är ju inte, vi har ju en kollega som vi kallar för Blomman, utan där Bloomberg svindyr terminal. Men man ska man ha det bästa, då får man ju såklart pynta upp. Men det här tycker jag är intressant, för många brukar ju fastna vid att ett bolag har en hög värdering och är lite dyrt. Tittar man på de bolagen som har gått bäst de senaste 10-15 åren, så är det ju inte sällan de bolagen som alltid har varit dyra och som har varit kvalitativa och som fortsatt har växt också, växt in i värderingskostymen. Vad är din bild av det där? Du är på ett litet cocktailparty, det kommer fram någon person som vet att du jobbar i branschen som förvaltare, är nyfiken, hittar det här bolaget, det är P30, fantastiskt bolag. Men de säger, nej, det är för dyrt. Jag köper hellre ett trött bolag för P20, som kanske inte växer jättemycket, utan med ekonomin i stort, så att säga. Vad är ditt argument och hur resonerar du själv kring liksom, när du bakar in vinsttillväxten och ser vart, du ser liksom förändringen i hastighet, inte bara ögonblicksbilden P30, utan du ser ju vad som händer framåt. Ja. Och du träffar ju bolagen och du pratar ju med dem. Men hur tänker du kring det?
Nej, men det är en kombination av var är vinstväxtpotentialen, men också möjligheten att göra en hyfsat säker bedömning. En del bolag, om man tar Lifco som ett exempel, som har levererat, jag tror, drygt 18% vinstväxt per år då. Hur ser deras affärsmodell ut? Den bygger på många ben, förvärver väldigt, det är grunden i tillväxtbenet, och det finns ganska lite som talar för att de inte ska kunna fortsätta göra det. Så där tycker jag att det är bra visibilitet på att de kommer fortsätta leverera. Då har man både bra vinsttillväxt med ganska låg risk relativt andra bolag att det inte blir införlivat. Då tycker jag att ett P30-tal är inte alls högt. Är det en väldigt volatil affär, så vill jag ju ha en rabatt på den multipeln. Så det blir hela tiden en helhetsedömning hur konfident är man att den här förväntade vinsttillväxten blir så hög som den borde. Sen är det lite intressant, vi äger i fonden väldigt många bolag som har förvärv som en nyckeldrivare till vinsttillväxten. Och förvärv är nästan aldrig med i prognoserna. Så tittar man några år framåt på något förvärvsintensivt bolag, så kommer den alltid se dyrare ut än vad den de facto blir. Jag jobbar hela tiden med, jag har en förenklad modell, ser 5 år framåt och penslar in några olika scenarier och så ser vi, vad är multiplen om 5 år? Är den hög eller låg då?
Alltså, nu går jag händelserna i förväg och det ska vi inte göra, men vi kommer ju att komma in på dina största innehav, och det största innehavet ser jag ju är Stillfront, och det här gamingbolaget brukar man säga, det är en förvärvsmaskin, men jag har läst många analyser som säger att vi kan inte fullt ut räkna med förvärvsresan framåt. Vi vet att det förmodligen kommer ske, men vi kan inte. Mm. När du sa så där att man inte sällan liksom räknar med det där, det spelar ju rakt in på ditt största innehav Stillfront. Vad tänker du när jag säger så?
Nej, men det är precis så det är. Att där, det är ju inte svårt att sätta upp lite olika scenarier. Och då ser man att det här är ett bolag som lätt adderar 15-20% till topline. Och de senaste förvärven de har gjort är ju ofta med en bättre lönsamhet än de har idag. Sen trycker de nya aktier för att göra det. Men givet att de betalar ett mycket lägre pris för de förvärven de köper jämfört med sin egen värdering, så blir det en väldigt attraktiv komponent för oss aktieägare. Så det är jätteviktigt. Och då kan man se, nu sa de att de ska ha en ny Capital Market Update, som de kallar det här, 22 september. Och det blir antagligen nya finansiella mål, givet var de ligger nu. Så det är ju... Det är väldigt lätt att se att den uppsidan är otroligt stor från den förvärvsmodellen. Det är jätteviktigt.
Det låter ju, du säger det är enkelt att göra scenarier och så. Det måste vara, men finns det några specifika liksom fallgropar när det gäller småbolag? Någonstans där många riskerar att gå bort sig?
Ja, det är ju enkelt att göra scenarier. Sen är det en annan sak om de scenarierna slår in eller inte. Så. Och det tycker jag är jätteviktigt. Världen förändras precis hela tiden, och vad som händer i framtiden, det är otroligt svårt att veta. Men för egen del så är det ju jätteviktigt att veta ramverket. Mm. Vad tror jag kommer hända?
Och vad har jag för plan om det här händer?
Ja, men precis. Och om det jag tror händer, vad kommer hända med aktien då? Det är det man får jobba med. Men om man tar små sparare då, och om man inte köper en fond utan investerar själv. Ju mindre, för varje enskild aktie så är det oftast högre risk ju mindre bolaget är. Tar man bara marknadsvärdet på bolaget, så innebär det lägre marknadsvärde, ofta sämre likviditet, vilket innebär att flödesmässiga saker kan få stor effekt på kursen. Men det händer också ofta dramatiska saker i bolagen. Det är oftare enproduktsbolag bland småbolagen. Och det måste man vara väldigt medveten om, att om den produkten får en tuff konkurrent, så kanske 50% av affären försvinner. Så man ska vara noga med det. Och inom småbolagssegmentet, så jag tror man kan bygga själv en korg med intressanta bolag som är jättesmå, som när man slår ihop det inte blir en alldeles utmärkt riskprofil. För de går ofta i tandem. Du har något bolag som, istället för att en konkurrent tar affär från dig, de tar affär från konkurrenten och dubblar sitt resultat på några år. Då blir det en fantastiskt bra resa. Eller kommer fram en ny produkt som slår internationellt och så vidare.
Men just den här diversifieringen är ju värd att tänka på. För man tittar här bland dina innehav, så är ju det största då Stillfront, det är ju 5% av fonden.
Ja.
Så tror jag inte riktigt det ser ut allt för ofta när man bygger ihop en egen portfölj. Då är man ofta ganska tung i ett eller två, eller tre.
Och givet att ingen, man vet ju aldrig precis vad framtiden har att ge, så blir det ju en högre risk då.
Mm.
Men jag tycker det är helt okej så länge man är medveten om att man tar risken. Det är det som jag tycker är det viktigaste. Sen får man ha den riskprofilen man känner för.
Men det brukar ju sägas att små och stora bolag drar lite grann växelvis på börsen. Ibland är liksom, vurmar man mycket för storbolagen, och sen så kanske kapitalet flödar in dit, och sen ibland vurmar man för de lite mindre bolagen, och så kanske de får en renässans, att ibland går den ena sämre och den andra bättre och vice versa. Liksom. Även fast med en betydligt bättre fundamental liksom, vinsttillväxt, så bör ju småbolagen gå bättre. Och det tror jag liksom, vi ändå har fog för att säga ju. Men givet att liksom, investerarnas gunst ibland flyttas mellan stora och små bolag, vart skulle du säga att vi är nu? Har man liksom intresse att hitta tillbaka till småbolag, och hur ser det ut nu kontra före coronakraschen?
Jag vet inte om jag fullt ut håller med. Jag tycker bolagen, små som stora, går lite i tandem. Så riktningen är ju i princip alltid densamma. Däremot det som sker under stora sättningar är att slagen blir lite större för de små. Lite intressant är ju att se om man, när det hackar lite grann, det blir en den första fasen av en nedgång, då går de större oftast sämre, för det är där likviditeten finns. Men sen om det finns en, eller om det här drar ut lite på tiden, då kommer antagligen utflöde ur småbolagsfonder också. Det kommer finnas investerare som vill ändå ta hem lite vinst. Och då kommer den här likviditetseffekten på de mindre bolagen, när det helt plötsligt inte finns någon köpare på ett vettigt pris. Och ser man nu hur drawdowns var för stora och små bolag, så var den ju större för de små under den här coronakrisen. Men sen så har det ju återhämtat sig också och gått om när väl förtroendet kommer tillbaka. Så min syn på det här är, det är likviditeten i de här aktierna är det viktigaste som styr hur det går på kort sikt.
Men det känns ju som att man som investerare kan vända det till sin fördel, både den ökade volatiliteten och den sämre likviditeten i vissa fall när det skakar till på marknaden. Är du långsiktig och ändå inte har tänkt sälja ditt innehav, så kan du ju liksom vända det kanske lite grann till din fördel. Jag vet, i somras så kom det bolag med vissa rapporter. Rapporten var ner 6%. Jag kollade på kommuniken. När jag hade läst färdigt den så var aktien upp igen. Och att det var väldigt tunn handel. Men har du en mindre peng som småsparare, så kan du ju komma in. Du kan ju inte komma in, för du har ju en stor peng. Så för dig blir det jobbigt att röra det kanske om likviditeten försämras utan att driva kurser och sådär. Men uppenbarligen kan man kanske då vända det till sin fördel.
Det kan man absolut. Det kräver ju rätt mycket. Det kräver att man är duktig på det. Jag tycker själv det här korta spelet är otroligt svårt. Så jag själv gör inte så mycket sånt. Ja.
Om vi ska gå in på lite innehav och lite fondens sammansättning och så. Har du något eller några bolag som ditt hjärta klappar lite extra för? I fonden eller om de är utanför?
Det får vara så att värderingarna är lite för hög och lite för pikant, men att hjärtat fortfarande också klappar för dem. Det är liksom ingen regel utan undantag här i podden.
Ja, men jag hajar. Men ett innehav som var större, som är lite mindre nu i vikt i fonden, det är Lifco. Jag tycker det sammanfattar ganska bra några attribut som jag verkligen gillar. Och det är ju att om man inte känner till Lifco, så är det man kan säga att det är ett konglomerat. Jag vet inte exakt hur många bolag det består av, men det är ett hundratal. Och de förvärvar, så de har ju förvärvat ihop en rad olika bolag. De har ett kluster inom dentalverksamhet som är främst det mindre handelsbolag som säljer olika förbrukningsvaror och utrustning till tandläkare. Superstabilt, hög lönsamhet. Det växer inte så mycket, men det blir en väldigt bra kassaflöden som återinvesteras och då köper de andra bolag. Sen har de två andra ben, Demolition and Tools som är rätt cykliskt. Det är rivningsrobotar och tillbehör till grävmaskiner. Och sen har de ett tredje ben som i princip är som ett Indutrade. Det är en samling av industribolag främst då. Men det du får är i grunden en väldigt stabil underliggande verksamhet. Det är fortfarande väldigt decentraliserat i sitt styre. För när de köper ett bolag så låter de entreprenören vara kvar. Entreprenören har ett jättestort incitament för sin ersättning om bolaget går bra. Och de hjälper till med att få till vissa nyckeltal så att de blir bättre med lägre kapitalbindning, lägre lager och så vidare. Och så är de väldigt duktiga att jobba via styrelsen med att höja pris. Det är något som många familjeföretag och sånt. Familjeföretag har kanske lite svårt för, att man är lite blyg för att höja priset. Medan då Lifco har sagt vid vissa tillfällen, vilket är intressant, att jo, men höjer man priset aggressivt så får man också reda på vilka produkter man är stark i. Mm. För kan du höja priset högt ordentligt och kunderna är kvar, ja, men då har du ett jättebra erbjudande. Då är det där man ska gasa istället. Men så det, man knyter ihop den här säcken då med Lifco, så du får ett stabilt växande bolag underliggande med jättebra kassaflöden, och de återinvesteras hela tiden i nya förvärv, och då kan du skapa en vinsttillväxt på 15% plus per år, år ut och år in, med en normal ekonomi.
Det ger en snöbollseffekt.
Ja, det gör det.
Lifco kliver in där lite som bad cup, kändes det, med en sån här familjeföretaget i good cup och vill ha kompis med sina kunder. Men varför har du skalat ner i Lifco då?
Jo, innan du svarar på det så är vi också lite nyfikna, för de har ju haft en karismatisk vd som under lite buller och bång lämnade.
Var inte nöjd med lönen.
Och vi har ju haft en träff med honom här också. Han är lite galen i en positiv bemärkelse. Han är väldigt rolig.
Omöjlig att styra, vi skulle moderera. Det var ju bara släppa.
Han var omöjlig, men han har gjort ett fantastiskt värdeskapande jobb. Vi gillar honom, vi tyckte att han var väldigt rolig. Men hur mycket påverkan hade det på ditt beslut? Det här liksom, de här mjuka värdena, ledarskapet, strategin, människorna bakom?
Ja, men när han slutade så var jag orolig på riktigt. För om Per Waldemarsson också hade slutat så hade det varit tufft, väldigt tufft. Och det var jag orolig för. Och vi drog ner positionen när det skedde faktiskt. Okay. Och jag har varit med Fredrik ute och träffat bolag tillsammans med honom. Och det som är roligt är att han är otroligt insatt i de bolagen han träffar. Och det är väldigt roligt att se dynamiken mellan honom och den här dotterbolags-vdn. Ja, det var tydligt om man förstod ju om Fredrik tyckte att det gick bra eller dåligt för bolaget. men och jag tror att den kontakten då, Lifco jobbar ju genom styrelsearbete för med de olika dotterbolagen. Och det är nog en rejäl, motivator med att ha en sån aktiv styrelse i varje dotterbolag. Det driver på att det blir en bra fart i de här bolagen. Men ägarskapet, ledningen i bolagen är jätteviktigt, och vilka som är ägare också. Så det betyder mycket.
Men du har ju sagt här, det är P30 snitt på portföljen. Men för de som jagar egna guldkorn där ute, man kan rygga dig i din fond, och det tycker jag är fantastiskt i den här podden också, att man får liksom ett ansikte på förvaltarna där ute och får liksom lyssna till hur du tänker här med din förvaltning och så. Men vilka nyckeltal eller multiplar favoriserar du i förvaltningen, förutom, nu har vi P-talet och du sa kanske att EV-EBIT och att de multiplarna kanske är lite mer rättvisande och så, men vilka ligger det varmast om hjärtat?
Men EV-EBIT, för den tar ju hänsyn till skulden i bolaget också, vilket är väldigt viktigt. Sen, jag tittar mycket på så kallad free cash flow yield, så fria kassaflödet genom market cap. För det kassaflödet är till slut det viktigaste för varje bolag. Sen varierar ju det lite, det är större volatilitet i kassaflödet än den redovisade vinsten. Så därför kan det vara bra att jobba med de här nyckeltalen i tandem. Men sen är det vilken lönsamhetsnivå, avkastning på kapital. Jag tittar mycket på så kallade ROIC:en, så avkastning på investerat kapital. Och hur mycket kapital de binder. Jag gillar bolag med låg rörelsekapitalbindning. Gärna förskottsbetalningar, för då växer man med positivt kassaflöde.
Men jag tänker så här, digitalt, ja, det där låter ju också som försäkringsbolag och sådär, men digitalt, om jag säger it's a new economy, vad säger du då? För du har den största posten, eller liksom branschfördelningen hos dig, det är industri, det är mycket industri i Sverige, det är liksom vårt kulturarv på något sätt, inte minst det finansiella, men det är också en del digitalt. Stillfront var ju största positionen med över 5%, vilket är digitalt gamingbolag. Om vi säger it's a new economy, vad säger du då?
Ja, jag håller med. Vi gör den här podden nu med, jag fick höra, ganska låga kostnader för utrustning och
väldigt
liknande.
Väldigt modesta medel för den här poddutrustningarna.
Billigare än Glocal.
Ja, nej, men jag är bekanta som har startat upp med 50-60 000 och börjat sälja saker på nätet. Man kopplar upp sig mot Amazons logistikcenter. Marknadsför sig via digitala kanaler väldigt effektivt. Så det har gjort, du behöver inte det här stora kapitalet och den här stora skalan som man behövde förr i tiden. Så det är absolut en ny ekonomi med allt vad det innebär. Men också då de bolag som når en plattform, det blir en enorm skala. Om du säljer en licens, så det är ju inga extra kostnader i princip för att sälja den licensen. Och då får en enorm effekt på vinsten. Både på upp, och det får man inte glömma, nu har man varit i en bra ekonomi länge då, men hävstången är ju väldigt stor på nedsidan också för de här, om man tar mjukvarubolag, eftersom de egentligen inte har några kostnader för att sälja sin licens, men de har ju utvecklingskostnader och ändå andra säljare som är, det är rätt mycket fasta kostnader.
Men hur ser du på vägen framåt här? För nu tänker jag att värderingarna har ju sprungit upp i många bolag. Jag menar, techbolagen i USA, även om fast det inte är ditt gebit. Men så är ju det lite grann en crowded trade. Bank of America skickade ut en enkät till förvaltare och de sa att guld och techbolag är the crowded trade just nu. Men de levererar ju också. Du hade P30 i portföljen, du har en betydligt mycket finare vinsttillväxt än börsen i stort. Hur mycket har man tagit ut i förväg och vad tror du om liksom resterande del av 2020 och in i 2021?
Jag har lång tystnad här. Nej, men det där det är väldigt svårt, om jag ska vara helt ärlig. För det finns ju vissa bolag som har levererat väldigt bra, men där multipeln, som du säger, sprungit i förväg. Det blir lite en timingfråga. För egen del så länge bolagen levererar och värderingen inte blir allt för hög, så är den gärna kvar i portföljen. Däremot så kan jag justera en hel del med vikterna i portföljen. Men jag letar hela tiden konstant efter de här bolagen som har de här attributen som gör att man ser att det här kan växa bra där multipeln inte sprungit iväg. Så det blir säkert en del innehavsbyten här närmsta tiden.
Har du gjort några innehavsbyten på sista tiden? Förutom justeringar i vikten?
Nej, jag har tagit in två nya bolag, är väl det senaste jag gjort. Jag har tagit in Embracer och Adnode under sommaren. Annars så har det inte varit jättestora förändringar.
Mm. Jag tror att Embracer känner de flesta av våra lyssnare till. Det har blivit någon form av holdingbolag eller kanske till och med någon form av investmentbolag när det kommer till gaming, kom till börsen 2016 och har haft en explosiv resa. Adnode tror jag inte lika många känner till. Kan du bara kort pitch för den som nu kanske till och med annars trycker på pauspodden för att googla upp Adnode. Kan du bara kort berätta vad det är för någonting?
Ja, nej men det är ett bolag som har tre ben. De är två benen, då är de återförsäljare av mjukvara. Det är Autodesks mjukvara som alla arkitekter använder. Sen är det Dassault Systems mjukvara som ingenjörer använder för att rita upp olika produkter. De är ju totalt dominerande i sina fält. Men om man tar Autodesk då, som om du ritar upp hus, broar, vad du gör, så är det mycket lokala anpassningar som behövs då, för du har byggregler i Sverige som är annorlunda än i Storbritannien. Och då finns det ett värde för de här återförsäljarna att anpassa produkten så att den passar den lokala marknaden. Så de har köpt upp sådana återförsäljare i störst på sina hemmamarknader och har en förvärvsagenda att fortsätta expandera i de här delarna. Sen har man ett tredje ben som är lite som Formpipe, om folk vet det, där det är egen mjukvara för offentlig sektor. Supersticky business, vanlig mjukvarubusiness med väldigt hög lönsamhet. Men det de har är höga kassaflöden, höga marginaler och en förvärvsagenda som ger en jättebra mix då, tycker jag, med väldigt bra vinsttillväxtpotential då.
Ni har ju ett hållbarhetstema på fonden och Enterfonder har, ni verkar ha ett ganska gediget hållbarhetsarbete tycker jag. Jag brukar läsa er rapport som kommer ut hållbarhets någon gång per kvartal eller liknande. Men om man tittar i portföljen så är ju en av de aktierna som har gett ett negativt bidrag till fondens utveckling den senaste månaden, det är AAK som ju var lite i blåsväder här. Jag tror att det var början på sommaren när Expressen hade en ganska stor artikel, en granskning helt enkelt, som där de menade, journalisterna då, att AAK då köper icke-licenserad palmolja, alltså palmolja från skövlad regnskog helt enkelt. Det här måste ni ju ha diskuterat.
Ja,
hur ser ni på den biten?
Nej, men vi har en aktiv dialog med AAK och några av våra investerare i fonderna på Enter är väldigt medvetna om miljöfrågor. Och det är Det är en väldigt känslig fråga, för man har två ben kan man säga. Det ena är att en del palmolja som görs kommer från områden där man har skövlat regnskog, vilket är oerhört negativt. Där palmolja växer kan inte så mycket annat växa, så det är väldigt problematiskt och jätteviktigt att den odlas på rätt sätt. Sen den andra delen i det hela är att palmolja är en otroligt effektiv gröda. Och det palmolja finns i ungefär 50% av alla livsmedel som man hittar på hyllorna. Det är väldigt stor, och effektiviteten per hektar är 3 gånger bättre än en närmsta annat matfett. Så det är den balansgången man måste ha, och i och med att efterfrågan på maten bara växer, så det behovet måste vi lösa. Och då, vi tror att palmolja är ett väldigt bra alternativ. Men det är ju superviktigt att hållbar odling av palmolja ökar. Och vi tror att det bästa sättet vi kan påverka det är att ha en dialog och trycka på för att AK och andra gör allt de kan för att köpa in palmolja från certifierade plantage. Ja, men det är jättesvårt. Det är ju 85% i Indonesien och Malaysia som de här plantagen finns. Det är fattiga områden, det är mycket små jordbrukare. Så det är en svår fråga.
För här är jag inte riktigt med om, alltså, det finns ju certifierad palmolja. Sen får man ju gråta ner sig i den anatomin också, vad det riktigt betyder fullt ut. Mm. Men att det finns någon form av hållbarhet, att man återplanterar och att man inte skövlar regnskog och kanske förstör för byar och allt vad det kan tänkas vara. Men jag tänker mig, varför inte försöka köra 100% certifierad palmolja? Är det här ett problem för AAK, att man trodde att det var certifierat och sen är det tredje, fjärde led så visar det sig att det inte var det? För de som inte riktigt har hängt med i den här frågan, var det liksom med kallt berått mod man väljer att, och nu låter det lite hårt, men ändå väljer att köpa in en del som man vet kommer från skövlad regnskog, eller är det här en miss där man kommunikativt från bolag säger det här är någonting vi måste ta tag i och förbättra oss, eller är de indifferenta?
Det man pratar om är spårbarhet, och spårbarhet till kvarn är lättare, men det är spårbarhet till plantage som är svårt. Och det är för att det är väldigt många små jordbrukare, det är ofta fattiga bönder tyvärr. De äger ofta inte sin mark, utan de jobbar på någon annans mark. Så det är väldigt komplex. Men vi tror ändå att det är bättre att vara att AK som tar ansvar för att försöka förbättra den här spårbarheten i hela ledet. Att fortfarande att vara investerare i AK, stötta dem i det och se att den här industrin får bäst förutsättningar för att bli så hållbar som möjligt. Sen i slutändan så är det ju slutkonsumenten som kommer driva antagligen, för även om den största konsumtionen av palmolja, det är ju Kina och Indien och sådana växande länder, och det är resultatet av vad som händer där som kommer bli avgörande.
Vi pratade om vikter tidigare, att du kunde förändra vikterna i portföljen. Det är klart att viktningen, om den kinesiska konsumenten har en mycket, mycket större vikt än den svenska konsumenten. Men även i väst så ser man, vi ställer större och större krav. Det gör man ju faktiskt även i Kina, inte minst efter den här skandalen med mjölkersättning till barn från Nestlé. Så det är klart att det finns ju en press där också. Ju bättre ställt man får, desto större krav kan man ställa. Men jag tänker, jag tolkar det som att man inte var indifferent och blev ertappad, utan snarare det här är svårt. Vad säger bolaget i ett sånt här läge? Vad har de kommunicerat i den här frågan?
Nej, de säger att de gör det de kan för att få så hög spårbarhet som möjligt och jobbar jättemycket med det, med initiativ lokalt. Och vi tror på det de säger. Och en annan viktig ståndpunkt för oss är att även Världsnaturfonden har ju gått ut för några år sedan och säger att de tycker inte man ska bojkotta palmolja, för grödan i sig är så otroligt viktig och effektiv. Så ska man, the big picture, om man ska kunna förse den här världen med mat, så är det en viktig ingrediens, istället för att ta andra arealer då, som då blir mycket större.
3 gånger mer som du sa.
Ja, i anspråk, istället för palmoljan.
Generellt sett med hållbarhetsarbete, för ni har några sektorer som ni inte investerar i. Vilka?
Ja, det är fossila bränslen, tobak, pornografi, gaming om pengar och vapen.
då känns det som det kanske är en sektor där egentligen som överhuvudtaget skulle kunna vara relevant för dig att investera i. I Sverige har vi inte jättemånga liksom bolag, börsnoterade bolag inom varken pornografi, fossilt eller vapen.
Nej.
Utan det är betting.
Ja, bettingbolagen skulle man kunna, Evolution Gaming har gått jättebra, så det är klart att det hade kunnat vara, nu är den för stor för småbolagsfonden ändå. Men jag ser inte det som ett jätteproblem, och jag hade, ser man på de regulatoriska riskerna för de bolagen, det är ett getingbo där, vad som kommer landa i det i framgent. Så det är en stor risk för det kommersiella som jag ändå inte har varit jättesugen på att ta rent kommersiellt sett. Sen finns det mycket sidoeffekter som är negativa för samhället, tror jag, som är skönt ur ett rent etiskt perspektiv att vara utanför.
Jag tänker mig också som småbolagsförvaltare, för de som lyssnar här som gillar att kombinera fonder och leta guldkorn själv eller hur man nu väljer att göra. Har du några goda tips och råd på vägen kring fallgropar, antingen som du kanske har råkat ut för själv genom din karriär, eller som du tycker att man som sparare ska undvika om man favoriserar små och medelstora bolag?
Jag träffar ju ofta rådgivare och annat där man pratar om att småbolag kan vara en krydda till sitt totala sparande. Och jag tycker ju själv att småbolag ska vara grunden i sitt sparande. I varje fall om man tänker på den svenska marknaden. För ser man vad du får ett mycket större utbud. Ska du in i storbolagsvärlden, så det är ju OMX30, det är 30 bolag som då man ska välja mellan. Och mycket industribolag och bank. Så vad får man för profil egentligen om du tar... Nej, men en OMX30 indexfond till
Avanza
exempel.
Zero.
Avanza Zero. Då tycker jag att det är mycket bättre av grunden i en småbolagsfond. Och även min fond eller någon av branschkollegornas. Det finns ju en del större fonder som har väldigt mycket innehav som får en väldigt hög diversifiering i med lägre risk. Och jag tror den dynamiken kommer ju fortgå. Så satsa på det istället för att göra det traditionella. Att vi börjar med en stor Sverigefond i botten och sen lägger till lite krydda med småbolagsfonden. Och en intressant sak där. Har man lite tidsperspektiv, så vi pratade om risken tidigare. Och på kort perspektiv så är det större drawdowns i småbolagssegmentet. Det är det. Men drar man ut tidsperspektivet och har ett års tidshorisont i varje fall, vilket jag tycker man ska ha minst alltid, så är det väldigt få perioder när småbolagsindex har gått sämre än OMX30 i Sverige. Så har man tidsperspektiv, så är man, tror jag, helt övertygad om en vinnare med att vara i det här segmentet.
Ja, men lite grann så det man kan säga, som jag funderar hemma på kammaren ibland och sådär också, när man säger att småbolag tingar lite högre risk, och då kanske man ofta tänker liksom på volatiliteten och brukar nämna likviditeten och sådär också. Men Johanna, Jon, det är ju inte fel att säga att risken långsiktigt är lägre i småbolagssegmentet. Alltså som ett aggregat i alla fall, än i storbolag. För jag menar, är det någon erfarenhet som jag har sen heydays när jag började med aktier, är väl att jag hade kanske en liten tonvikt, övervikt i större bolag, och jag ser vilken enorm skillnad det är mellan min tillväxtportfölj och min kassaflödesportfölj. Om än det är så att det inte är ett eller två innehav, utan jag har ändå 15 innehav i småbolagsportföljen. Men jag blir så smärtsamt påmind om när man drar ut tidsserien 5, 10, 15 år, vilken jätteskillnad det gör.
Mm. Ja, jag kan bara hålla med dig.
Jag tror att det kan vara lite, om man säger så här, det finns ju otroligt många bolag och otroligt många små och medelstora bolag som överhuvudtaget inte ens finns på din liksom karta, för du skulle aldrig ta i dem med tång. Så att, alltså, när vi pratar småbolag, då kan någon uppfatta det som att vi pratar det här lilla förhoppningsbolaget som aldrig har tjänat pengar och som aldrig kommer tjäna pengar. Eller så kan vi prata om det här liksom högkvalitativa Gnosjöandan-bolaget. Och jag tror att vi här sitter och pratar om samma, men om man liksom blir helt ny inne i aktievärlden, så har vi ju sett ganska många gånger också hur man liksom tänker att jag ska satsa på småbolag och så går man ganska snett där. Så jag tror att det kanske är det att spännvidden är så pass stor som man ibland säger att risken är hög.
Ja, och då får man också komma ihåg det här som du sa, att jag menar, ni är väl runt uppemot 20 miljarder i storlek på innehavarna. Snittet låg på runt 16 där någonstans. Så att jag menar, de här mindre bolagen, 50, 150, 300, 400, 500 miljoner, runt 750 miljoner i market cap. Där brukar inst komma in, alltså det institutionella kapitalet, där brukar man se en multipel expansion. Alltså att man, liksom, man värderar upp varje vinstkrona i bolagen om de går med vinst. Det är ju väldigt, 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 väldigt små bolag i din värld. Så att när vi pratar småbolag här, som man inte springer och köper allt som rör sig, som verkar litet. Det är ju ändå förhållandevis stora bolag, och du blir ju inte ett bolag med ett market cap på 16 miljarder om det är en skräpprodukt eller ett bolag som inte förväntas tjäna pengar.
Nej, absolut inte.
Men det är
inte
jätteviktigt, men att du påpekar det här.
Om vi säger 1300 bolag på sajten.
Ja, men Johanna, jag tycker att det är genialiskt. Jag tycker att det är bra och viktigt att du påpekar det här, för vi har också sett en liten lekstuga på börsen, och det är ju ofta de lite mindre bolagen. Det är ju inte alls de vi pratar om här. Vad är din bild? Vi ska också hinna med de 10 största innehavarna, för att jag fäktas och slångas för alla aktieintresserade. Johan, ja, vi måste ta dem. Men vad är din bild av lite grann av lekstugan på börsen, kanske de här riktigt små bolagen, och vad ska man tänka på där?
Jag är ju inte superaktiv där. Jag tror ändå, om man vill vara där, så går man på lönsamma bolag, så har man en ganska bra möjlighet att få ett bra hit ratio. Däremot så finns det ju väldigt många små bolag som är på börs för att de behöver kontinuerligt ta in kapital för att de inte har sina kassaflöden på plats. Och där är det ju mycket, där är risken så mycket större, för det kan ju gå ner till noll i princip om de inte får i ordning sin affär, förhoppningsbolag som du pratade om. Men återigen, man kan ha olika investeringsstrategier, och du kan ju investera i sådana, men då ska man nog ha ganska många och ha en stor korg av, ja, men, hitta intressanta bolag och ha en korg på 30 bolag. Så räcker det med att några stycken kanske går väldigt bra. Det är absolut inte den strategin jag jobbar efter, men jag kan tänka mig att någon kan vara lyckosam inom det, lite mer VC-tänk på det hela.
10 största innehaven då, Niklas?
10 största innehaven, jajamän. Så det här ser man ju på sajten också, så kan man ju se hur det förändras över tid. Men Stillfront Gaming har vi varit in på, BHG Group, bygg hemma. Jag byggde min altan i somras uppe i Norrbotten. Jag frågade det här bolaget, hur går det? Han sa, det är sjukt. Det var sjukt. Sen har vi Sdiptech, hur uttalar man det?
Ja, Sdiptech.
Sdiptech. Mm. Lime Technologies känner många till. Swedencare tycker det är roligt, för det är typ 4% av topline som finns i Sverige och resten annars. Städes, men Swedencare. Och Musti kom in på börsen ganska nyligen. Mm. Arken Zoo tror jag också. Trenden humanization of pets, inte minst i coronatider. AdLife, Instalco, Lagerkrans och Enea. Du känner såklart till de här, men nu fick ni som lyssnar listan. Berätta, du får ta vilka bolag du vill, men varför just den här listan och det här med corona-effekten på BHG, Bygghemma Group, när kan den tänkas mattas? Och, ja, ta vilka bolag du vill på den här listan, men varför just de här 10?
Ja, nej, men om man börjar med de som har lite gemensamt tema, det är ju Musti och Swedencare. Jag gillar husdjursmarknaden, och det finns inte jättemycket att investera i Sverige, men Swedencare är ju superlönsamt. De säljer sitt pulver för munhälsa, främst till hundar, och det kan ju tänkas lite fånigt, men det är en jättepopulär produkt, och där kommer det in på pris kontra värde. Alltså det är inte så många kronor att köpa den här burken och ge fodret till sin hund. Och man ser stora positiva effekter. Så den trenden att man tänker på sina hundar mer, den tror jag är här för att stanna.
Vi är ju världsledande när det kommer till försäkra våra husdjur också. Vi ligger på 40%. Går du på amerikanska bolag i den här sektorn och humanization of pets-trenden, så i deras investerarpresentationer så lyfter de ofta upp Sverige som ett exempel. Vi ligger på 40%. Jag tror att det är katter och hundar. Hästar kanske är med där. USA ligger på 1%, men då växte man 17% om året. Så att Sverige sticker ju verkligen ut supermycket, och du har ju hittat den här trenden i portföljen. Och sen hade du Musti där också.
Ja, och det är samma trender. Nu säljer de foder då i Arken Zoo, men de har också en stor del på online-kanalen. Så de har en sweet spot, och de är ännu starkare i Finland där det heter just Musti. Men de har haft en möjlighet då att vara väldigt tillgängliga. Dels att de finns i dagligvaruhandeln med fysiska butiker, men också en stark position på nätet. Och de har en jättebra lönsamhet i Finland och hälften av lönsamheten ungefär i Sverige. Men det är för att de har förvärvat in till Arkansas. Men med att jobba upp andelen egna varumärken och göra businessen mer lik den finska, vilket som utomstående betraktare inte känns så jättesvårt, så finns en jättepotential att de under ganska många år här kommer tugga upp lite EBIT-marginal. Plus att marknaden underliggande växer. Sen var det nyregistrerade valpar här under coronaperioden upp, om det var 16%. Och jag tror de som kommer in nu, när nya hundägare är antagligen mer måna om att lägga mer pengar på sin hund än den som kanske köper sin fjärde hund på årens höst, som kanske ger köttbullar och mos till sin hund.
Kan det bli lite ringa på vattnet-effekten också? För när alla kompisar börjar skaffa barn, så skaffar nästan alla barn samtidigt. Blir lite grann den effekten. Även här kan jag tänka mig, börjar någon skaffa husdjur i bekantskapskretsen, så kanske någon fler gör det. Så det här är ju en stark trend.
Ja,
globalt.
Absolut, absolut. Och sen är den ju helt ocyklisk. Jag har tittat på siffror under finanskrisen, och då växte den här marknaden med ett par procent. I USA i alla fall, där jag har sett data. Och det är naturligt. Du kommer inte dra in på ditt hundfoder bara för att det är lite dåliga tider. Utan det är en liten utgift som alla har råd med.
Sista vi kan gå in på då lite grann. När det kommer till Dow Jones, det är ju liksom elitbolagen, om man så får säga det. Den har ju inte alls hängt med S&P 500. Det var 8% skillnad, rapporterar man i amerikansk media. För de har ju inte hängt med techbolagen. Nu kom ju Apple också ut och splittade aktien, vilket gör att det blir ännu jobbigare. För man tittar ju på aktiekursen i Dow Jones. Jättekonstigt, men det är från 1896, så det är liksom knepigt. Salesforce är ett av tre bolag som kommer in. Där blir det lite mera tech. Kopplingen här sitter du och funderar på vad svamlar han kring. Han har inte fattat att jag inte håller på med USA. Du har ju Lime i portföljen. Ja. Caset där, vad är det som gjort att du har blivit intresserad och köpt in det?
Ja, först siffrorna, det är ju fantastiska siffror. Höga marginaler, bra kassaflöden, jättebra tillväxt. Men sen ser man affären. Det är ju CRM eller kundhanteringssystem som de har fokuserat på några vertikaler där de är extra bra. Och den marknaden, de tar ju kunder som jobbar med sina register i Excel. Så det är sån enkel pitch, och i dagens samhälle så det håller inte med GDPR och effektiv försäljning och liknande. Så det är en marknad som jag tror den kommer växa i många år till, och då ligger de väldigt bra till och har jättebra ledning, vd med massa aktier, så otroligt motiverad givetvis. Så det är det.
Intressant.
De har förvärv också på sin agenda, vilket jag tycker alltid är en bra extra boost.
Johanna, jag tackar jättemycket för den här extra tidsoptionen som ni vet att vi brukar få ibland. Det var ju väldigt, väldigt extra knorr på slutet här. Jag är klar.
Ja, jag har den sista frågan. Våra lyssnare är vår lag, och de har bett oss alltid ställa en fråga.
Just det.
Sparar du själv i fonden?
Ja.
Så du är med i samma båt?
Jag är med i samma båt.
Pilotskolan, rejält i fonden.
Ja,
bra.
I princip allt.
Ja, men det är bra.
Tack så jättemycket för att du kom hit och pratade småbolag med oss.
Tack för att jag fick komma.
Och stort tack för att du lyssnade på det här. Vi hörs igen nästa vecka.